Tack Jesus Kristus för att du kom ner hit till vår jord. Och Herre, hjälp oss att vi verkligen förstår och tar emot att du är konungarnas konung. Och att du får vara konung i våra liv. Gör nu ditt ord levande för oss. Amen. Temat idag är livets bröd. Och jag börjar med att läsa en vers, jag har två versar, men från första Moseboks andra kapitel så läser jag vers 7 och jag läser vers 9. Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Det var Gud som gjorde människan till en levande varelse. Och nionde versen i samma kapitel. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Mitt i lustgården, där stod livets träd. Det skulle vara centrum. Livet var centrum. Gud var själv centrum i hela skapelsen. I Lukas, det 20:e kapitlet, så har Jesus haft en dispyt med saddukeerna som förnekade en uppståndelse. Och så säger Jesus i vers 38. Gud är inte det dödas Gud utan det levandes. För honom är alla levande. Och Bibeln talar också om livets bok. Och alla som har sina namn skrivna i livets bok är levande på ett helt annat sätt än de som inte har sina namn skrivna i livets bok. Det är en radikal skillnad att ha sitt namn skrivet i livets bok eller att inte ha det. Att ha evigt liv eller att sakna det eviga livet. Och i Johannes första brev, kapitel 1 och vers 1 och 2. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi. Livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Här skriver Johannes om det eviga livet som uppenbarades, och vi förstår av hans formulering att han menar Jesus Kristus som kom hit till jorden. Han kom från Fadern. Och lärjungarna som hade vandrat med Jesus, de kunde se honom, de kunde ta på honom, de kunde vara honom nära. Och så var det de vittnade om Jesus som hade kommit i världen. Och så blir det väldigt tydligt när vi läser Bibeln att Bibeln handlar om liv. Och temat är alltså livets bröd idag. Och den föreslagna evangelietexten är från Johannes, det 6:e kapitlet och vers 48-59. Där säger Jesus, jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger er är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Den här texten upplevde judarna som oerhört provocerande av flera anledningar. Dels så började han med att säga, jag är. Och där gjorde han sig till Gud. Och så även de som tyckte att ja, den var en märklig rabbin, en märklig profet kanske. Så han fick ju inte göra sig till Gud. Där tog han ett steg för långt så att säga. Och så var det många som tyckte att han hädade när han gjorde anspråk på att vara Gud. Jag är livets bröd. Och så kopplar han ihop det till mannat. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Mannat var ett fantastiskt under som pågick under 40 år under ökenvandringen. Och det var något som Israels barn kunde tänka tillbaka på som något väldigt stort som hade hänt. De hade fått maten från himlen. De hade ätit och hållits vid liv. Och så säger Jesus, ja, de fick mannat, men de dog i alla fall. Och så var det ju. De hade mat, men av ålder eller av olika anledningar så dog de i öknen och kom inte in i löfteslandet. Delvis på grund av ålder, delvis på grund av trots. Och så säger han att det här brödet som kommer ner från himlen, det är annorlunda. Det här ska ni äta och inte du. Och så säger han, jag ger er min kropp att äta. Det fanns avgudadyrkan runt omkring där också förekom människooffer. Och kanske att man också åt av det, ungefär som gemenskapsoffren inom Israel när man offrade djur. Så en del skulle brännas upp på altaret och det andra åt man tillsammans som en gemenskapsmåltid. Men det var absolut förbjudet i Israel genom Mose lag att offra människor. Och man fick inte äta människokött, givetvis inte. Och så säger han att de skulle dricka hans blod. Och judarna fick inte äta eller dricka blod överhuvudtaget. Djuren skulle slaktas så att blodet kunde tappas ur. Och så skulle de inte äta kött med blodet i. Och så blir den här texten som Jesus säger blir oerhört provocerande. Och så skriver Johannes att det här sa han när han var i Kafarnaum, i synagogan. Men Jesus nöjer sig inte med att framföra det här där, utan han, några kapitel senare så framför han ungefär samma budskap i Jerusalem. Och ibland när man läser vad Jesus säger, den här texten kan vi tycka också är provocerande. Vi förstår den i efterhand när Jesus har instiftat nattvarden, när han bryter ett bröd och säger det här är min kropp. Och när han räcker om bägaren och säger det här är mitt blod. Men judarna som inte hade varit med om det här, för dem var det provocerande. De ville inte lyssna. Och när det berättas om att Jesus framförde ungefär samma budskap i Jerusalem så står det, för det här talet drog sig många bort och ville inte längre vandra med Jesus. Det var så provocerande att de, nej, det här står vi inte ut med att höra. Vi får gå någon annanstans. Ibland när Jesus talar så är han inte alls så provocerande, men det kan vara svårt att förstå vad han menar. Och ibland när Jesus säger något så kan det vara väldigt överraskande för de som hörde honom. Där han så att säga kan tyckas ändrar på Mose lag, trots att han ofta bekräftade Mose lag, så tar han också och tolkar den annorlunda än vad i alla fall fariseerna gjorde. En mildare tolkning. Precis som Jesus kunde överraska så kan människor ibland överraska oss. Helt plötsligt upptäcker vi att en människa har kunskaper om saker och ting som vi inte hade en aning om att de visste någonting om. Eller när människor berättar sitt livs historia så kan vi upptäcka att det var ett väldigt intressant liv. Och vi tyckte att det var bara en person i den grå massan, men när man lär känna personen så är det något helt annorlunda. Ibland är det vi som lyckas överraska någon. Att vi lyckas göra någonting som de inte trodde vi kunde, eller att vi hade kunskaper om någonting som de inte hade en aning om att vi hade kunskaper om. Och så kan det bli vi överraska. Men genom att lära känna en person riktigt ordentligt så kan det fortfarande komma överraskningar. Jag lyckades överraska min syster för ett tag sedan. Jag hittade på ÖoB en plåtburk i 3 delar. Först såg jag den, ja, den såg lite rolig ut. Och sen kom jag på, när jag hade lämnat affären, vad jag skulle ha den till. För jag hade inte köpt den, så jag åkte tillbaka några dagar senare och köpte den. Och när jag åker till min syster så har jag stoppat någonting i det översta facket. Och så någonting i mellanfacket och någonting i underfacket. Och så tar jag med mig den här burken som en vandringspokal ungefär. Och så lämnar jag den till min syster. Och sen när de kommer till mig så har de med, och då har de fyllt in något annat ätligt i de här 3 facken. Och min syster sa, det var så hon tycker burken är ful och jag tycker den är rolig. Men det är okej. Men det var så osannolikt, sa hon, att du skulle kunna komma på en sån grej, sa hon. Och då har hon känt mig i snart 69 år och sen kan jag ändå överraska henne med någonting. Och det är lite fascinerande. Och det är en kul grej, och så får man grunna lite vad stoppar vi i de olika facken så att säga. Men man kan alltså överraska på ett positivt sätt också när man känner varandra väl. Men däremot, risken att vi provocerar varandra blir väldigt mycket mindre när vi känner varandra. Och risken för missförstånd blir väldigt mycket mindre när vi känner varandra. Om någon person som står mig nära säger någonting som kanske kunde låta lite konstigt, så tror jag ändå att den där personen uppskattar mig och vill mitt väl. Den sa inte det där för att tracka ner på mig. Den sa inte det där för att skada mig på något sätt. Utan den ville väl, men den kanske uttryckte sig klumpigt, och det kan vi göra ibland. Men risken att vi ska missförstå varann och såra varandra minskar när vi känner varandra väl. Lärjungarna som vandrade med Jesus, de 12, de förstod inte heller vad Jesus sa här. Det var ju innan han hade instiftat nattvarden. Och det var säkert väldigt konstigt för dem också det han sa. Att äta hans kött och dricka hans blod. Men de hade lärt känna Jesus, och så stannade de kvar hos honom även om de inte begrep. I bönen Vår Fader så står det, eller vi ber i den ekumeniska översättningen som vi använder, ge oss idag det bröd vi behöver. Och då tänker vi nog, trots att vi har mat i överflöd, även om många tycker att den har blivit dyr, så har vi ju fortfarande så. Jag tror inte det är någon som sitter här som har behövt svälta idag, och inte igår heller, utan vi hade mat som vi åt. Och när vi ber om det bröd vi behöver så tänker vi nog i första hand på det vi stoppar i oss. Och kanske inte bara bröd, vi behöver mat och kläder, vi behöver en bostad. Men vi tänker på allt det där lekamliga runt om oss som vi behöver när vi ber om det bröd vi behöver. Men om vi läser bibeltexten där texten står i Matteus evangeliet, så står det: ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och läser man i Lukas så står det: ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och så har man undrat och hakat upp sig lite grann på det där i Bibel 2000. Varför står det så? Och så har man varit lite osäker. Och när man ska försöka översätta en text så tar man ibland och tittar på andra texter där de här uttrycken också finns, för att försöka förstå vad menar författaren egentligen. Men här har man inte hittat andra texter som säger ungefär det här. Men man anar att på det sätt som det är skrivet så handlar det inte bara om det dagliga brödet, utan ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och då kommer vi nog in på livets bröd. Att vi tar emot brödet idag för evigheten. Det handlar inte bara om dagen som kommer, alltså om måndagen den 20:e. När en del av oss får pension. Utan det handlar om framtiden som ligger längre bort, som inte längre kan förstå eller tänka oss in i eller riktigt vet när den kommer. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Ge oss ditt ord så vi tar emot det till frälsning och till att bli bevarade, till att växa i tron på Jesus Kristus för att få leva med honom i evighet. Och så handlar det om att ge oss idag, och det handlar om att ge oss var dag brödet för dagen som kommer. Och så handlar bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be både om det vi behöver för denna tiden, men det handlar också om vad vi behöver för evigheten. När Jesus talar om sig som livets bröd. Bröd kan vara väldigt olika. Men alla äter nog bröd någon gång i alla fall. Och vissa äter ganska mycket bröd och andra äter lite mindre. Men det finns väldigt olika sorters bröd i våra brödbutiker, i våra matvaruaffärer. Knäckebröd och hur många sorter som helst, både knäckebröd och mjukt bröd. Men allt det här är viktigt. Och de flesta av oss äter inte en hel dag bara bröd, utan vi vill ha annat också. Men det är ett komplement i väldigt många måltider. Men det är också viktigt det där, det dagliga brödet, allt det där vi behöver. Och när Jesus säger, när han jämför sig med och säger jag är livets bröd, så säger han jag är allt vad ni behöver. Och så handlar det då till sist om hur tar du och jag emot livets bröd? Hur tar vi emot Jesus Kristus? Vill vi ha honom på lite lagom avstånd? Någon vi kan be till när det kör ihop sig? Eller vill vi ha honom riktigt nära som livets träd som stod mitt i lustgården? Vill vi att han ska vara centrum i våra liv, eller vill vi vara centrum själva och hålla honom lite på avstånd, men det är bra att han finns när det kör ihop sig? Jesus vill vara centrum i ditt liv och i mitt liv och i församlingens liv. Och tar vi emot livets bröd, hur gör vi sen? Ger vi det vidare till människor runt omkring oss? Eller tycker vi att ja, det är skönt att vi har fått ta emot, och de andra där ute, de är nog inte intresserade, för då var de inte förra året eller för 20 år sedan. Och så kanske vi har stängt oss för möjligheten att föra brödet vidare. delar vi med oss när vi har tagit emot det. Och så får vi be för oss och för andra. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och så vill han ge oss allt vad vi behöver, både för detta livet och för det eviga livet. Tack Jesus Kristus för att du vill vara livets bröd för oss. Och tack för att det blir väldigt tydligt när vi läser ditt ord. Att du kommer med liv till oss och till hela din skapelse. Amen.